Välkomna till Lättviktspodden. Idag ska vi dra ut till havs. Jag heter Cecilia Ramberg och är verksamhetsledare för Lighter. Och med mig idag så har jag Mattias Gunnarsson och Mikael Ram. Välkomna båda två.
Tack.
Tack.
Varsågod och presentera dig med några ord. Mattias, vill du börja?
Ja, Mattias Gunnarsson heter jag och arbetar på ett företag som heter MacGregor. Och där har jag jobbat i många år. MacGregor konstruerar och levererar lasthanteringsutrustning till fartyg. Rorofartyg, biltransportfartyg och så vidare. Idag ägnar jag mig åt försäljning, men jag har under många år jobbat på engineering-delen och var även teknisk chef i 7 år och därmed ansvarig för vår tekniska utveckling. Det är den erfarenheten jag tar med mig in i detta samtalet.
Mycket välkommen.
Tack.
Mikael.
Just det, Mikael Ram heter jag. Jag kommer från RISE, Research Institutes of Sweden, står det för. Det är en sammanslagning av SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut, Swedish ICT och Invensia. På RISE så jobbar jag som sektionschef på sektionen branddynamik. Där har vi sedan en ganska lång tid tillbaka, i 15 år, 20 år snart, jobbat med mycket med brandsäkerhet på lättviktsfartyg. Och det är därifrån jag har lite erfarenheter som jag kanske kan bidra med i det här samtalet.
Vad bra! Välkommen du också. Vi tre ska prata om lättare fartyg. Mm. Och jag tänkte börja med att fråga dig då, Mikael, om vi pratar vi om alla typer av fartyg, eller var finns utvecklingsfronten?
Jag skulle säga nästan alla typer av fartyg. Där vi har varit inblandade och där vi ser att det finns ett behov och där lätta lösningar kan göra en påtaglig skillnad för redare och operatörer, så är det inom rorofartyg, kryssningsfartyg, lätta arbetsbåtar, militära fartyg. Så det finns på ganska brett inom branschen. Ja.
Och hur långt har branschen kommit? Vilka lättviktslösningar finns redan idag kommersiellt? Vad säger du om det, Mattias?
Ja, som Mikael säger här, och för rorofartygen som är den typ fartygstyp som vi jobbar med, även om vi jobbar med kryssningsfartyg också, så det vi sett i det här, det är olika typer av kompositlösningar, det är aluminium, det är olika typer av sandwichkonstruktioner och på senare tid så pratar man också att utnyttja högvågfasta stål. Själva har vi hållit fast vid en produkt i många år och det är plywood. Jag vet inte många tror, men plywood är en lättviktsprodukt. Ja. Där den används på rätt sätt. Ja. Så att det är vad vi har sett hittills.
Det är ganska stort spänn. Det är ganska många lösningar ni har.
Det är många lösningar och de har olika användningsområden i olika applikationer. Så att det finns inte en lösning som passar bra till allt. Det tror jag är en lärdom vi har gjort. Och den måste vässas ytterligare för framtiden.
Kan du ge något exempel på hur stora dagens viktbesparingar är och liksom något nyttoperspektiv där?
Det är svårt att säga exakt för man jämför sällan före och efter, men det finns ett antal och siffror som vi har sett är att till exempel på ett biltransportfartyg så sparar du 100 US-dollar per sparat ton per år. Mm. Så sett över fartygets tid blir det här mycket pengar.
Det är väldigt mycket pengar.
Ja. Och viktbesparingen kan vara att det kan vara olika procentuella satser, men 16-20% är inte ovanligt. Men det finns mer att hämta.
Ja.
Det finns mer att hämta.
Mm. Vad säger du?
Jo, jag har också ett exempel där från ett forskningsprojekt vi har gjort där vi studerade just före och efter på ett kryssningsfartyg där man utförde överbyggnaden i lätta sandwichstrukturer istället för stål och aluminium. Där nådde man en viktbesparing på strukturerna på 40-45%. Det innebar i praktiken att de kunde addera ett däck till den överbyggnaden och de hade fortfarande ett fartyg som hade samma tyngdpunkt, samma deplacement, det var på alla sätt samma fartyg att segla, men de hade ett extra däck, de kunde ha uppemot 100 extra hytter. Mm. Och det är betalande kunder. Det är ren omsättning för det fartyget. I en livscykelanalys så där vi tittar på helhetskostnaden, inte bara installation och nybyggnad utan även på drift och intäkter över åren, så sparar de in den extra kostnaden på 3,5 år.
Ja. Det låter ju väldigt lätt att argumentera för en sån lösning, verkligen.
Bara man tar det steget och går från den första investeringskostnad till att titta på ett livscykelperspektiv, då är det lätt att argumentera för en sån lösning.
Mm. Ofta är det väl så att man gör mindre lösningar hela vägen, att man inte är så radikal då som de har varit, men det finns... Det är roligt att det finns bra exempel att lyfta fram.
Det finns bra exempel och jag tror att man ofta glömmer av sekundäreffekterna. Som att minskar du vikten på någonting så är det flera andra saker som går åt mycket mindre av också. Vi ser som på ett biltransportfartyg till exempel, så kan du vid en 90 tons besparing på fartyget så är det 180 ton ballastvatten som i vissa fall kan försvinna. Så att effekterna är större än den direkta och jag tror att det finns många fler sekundäreffekter som vi inte riktigt har tänkt på och som inte tas med i den totala kalkylen när man ser om detta är lönsamt eller ej.
Det är ju väldigt viktigt att ha helhetsperspektivet där.
Det är helheten vi lever i, så att den är jätteviktig att vi får med den. Det är svårt idag, men något vi måste jobba på.
Ja. Om vi tittar på de svenska... Om vi håller kvar vid det du säger här nu då, någon helhet och något hållbarhetsperspektiv. Var ser ni den största potentialen, den största utmaningen om vi pratar lättvikt och fartyg? Om vi börjar med det.
Den största potentialen för viktbesparing ser jag nog i strukturen. Att kunna bygga skott och däck, lastbärande stora strukturer i lätta material. Och det är det vi har sett lite grann i de projekt vi har jobbat med. Utmaningarna ligger i stor utsträckning inom säkerhetsområdet. Mitt område, brandsäkerhet, blir väldigt påverkat om man byter ut ett obrännbart material som stål mot ett brännbart lättviktsmaterial som fiberkomposit och sandwichlösningar. Så det är en utmaning att kunna ta till sig de här fördelarna med lätta strukturer utan att för den sakens skull skapa en osäkrare miljö för de som arbetar och åker med som passagerare på de här fartygen. Andra utmaningen är det jag var inne på lite grann förut, att förmå branschen att titta på ett livscykelperspektiv, att titta på helheten från att man beställer ett nytt fartyg till att det faktiskt har uttjänat sin livslängd och skrotas kanske 30 år senare. Och att man sparar massor av pengar på underhållssidan och man kan på något sätt reducera bränsleförbrukning per nyttolast under hela den här perioden. Mm. Där har de enorma besparingar att göra och kan man bara titta på ett livscykelperspektiv så blir de här lösningarna mycket mer attraktiva.
Det var det du nämnde lite också.
Ja, jag tror det. Och det jag tittar på det hela frågan utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Det är ju det som måste vara drivkraften. Därför att vi har inte råd att slösa med resurser på det sättet som vi gör. Varje resurs som vi använder ska utnyttjas till fullo. Och det är väl egentligen det som är ett hållbarhetsperspektiv. Tittar vi på hur mindre vi transporterar, jag menar, allt material som används ska ju också transporteras till platsen för sammansättning. Och går det åt mindre energi där, jag menar, det är ett ypperligt exempel på hållbarhetsperspektivet. Så att detta är ju en av de frågor som är de stora. Vi ska inte äta så mycket kött och så ska vi heller inte transportera så mycket tunga köttgård.
Nej.
Så att jag tror att det vi kan göra inom området här är att försöka sprida kunskapen och förståelsen för alla effekter som kan nås. För våran del som är då en komponentleverantör så är det svårt att få genomslag för bara den kostnaden. Och den kanske inte ens går ner utan den kanske går upp, men på helheten. Och det är ändå det som till syvende och sist kommer vara det som gäller.
Mm. livscykelkostnad och livscykelanalys. Ja. Kan du säga några korta ord, Mikael, om det här med säkerhet? För du sa att det är en stor utmaning där. Vad jobbar ni med där då? Lite.
Vi jobbar med... Det stora steget är ju att man går från ett obrännbart material som vi har haft exempel, stora olyckor eller stora brandkatastrofer kan ju inträffa på stålfartyg också. Mm. Det har vi sett ganska många exempel på tyvärr. Men där har vi ju sett fartyg som i princip har brunnit i dagar. Mm. Och i slutändan så flyter de fortfarande och man har kunnat boxera in dem till hamn och reparera dem och sen är de faktiskt i trafik igen. Och det är inte så självklart att man kan göra det med ett fartyg där man har byggt stora strukturella delar av brännbara material. Så vi måste hitta lösningar, både passiva lösningar med skyddande isolering och sånt och aktiva system med sprinkler och släcksystem som ser till att de här fartygen blir lika säkra som ett stålfartyg.
Mm. Och här jobbar du då med forskning kring detta och ni ligger väldigt bra till internationellt. Kan du säga något annat, något generellt om svenska aktörer inom forskningsfronten och utvecklingsfronten?
I Sverige har vi haft ett ganska stort försprång i Europa och i världen, mycket tack vare försvarsindustrin och Kockums lättviktssatsningar på 80- och 90-talet. Så vi har mycket kunskap i Sverige som har varit unikt och vi finns flera aktörer runt det här i Sverige. Till exempel vi på RISE och vi har Seacomp och vi har flera aktörer som under den här perioden har byggt upp kunskap som idag blir ganska unik. Både i Europa och i världen.
Mm. Vad ser du för möjligheter att knyta ihop det med andra branscher, det här arbetet?
Det finns delvis goda möjligheter. Om man tänker lättvikt så tänker man lätt på fordonsindustri och flygindustri och där finns det ganska stora skillnader. Jag skulle kunna tänka mig att prisbilden som man accepterar för ett material, det skiljer sig väldigt mycket från skrovet på ett fartyg mot en del av karossen på en bil eller en strukturell del i ett flygplan. Det är enorma skillnader så man kan inte flytta över teknik direkt mellan de branscherna. Men tittar man på bygginfrastruktur, man tittar på broar och hus, då tror jag man har mycket mer likheter mellan de branscherna och kan hitta applikationer som blir väldigt snarlika och tekniker som passar i alla de fälten.
Mm. Och ni har lite kontakt med fordon i varje fall, eller?
Vi har kontakt med fordonsindustrin just för transporten av deras produkter. Nu är det ju så att när eldrivna bilar blir mer och mer så är frågan, går vikten upp eller ner på bilar? Så att frågan om att få med sig denna nyttolasten kom in. När Mikael talar så tänker jag på en sak. Flyg har ju alltid per definition varit väldigt i behov av lättviktskonstruktioner. Det är ju det som har drivit det i den branschen. Men nu börjar ju faktiskt fartygsbranschen. Vi börjar ju hamna där också att behoven är stora. Det var lätt för att ett stort fartyg och alltså en rejäl maskin så löste det sig. Det fungerar inte riktigt längre och vi har ju regelverk i EDI och så vidare som kräver att man har så låg installerad effekt som det bara är möjligt. Så kanske den här branschöverskridande aktiviteterna är närmare nu än vad det har varit just för att förutsättningarna har ändrat sig.
Så och får jag be dig bara utveckla EDI då, vad det står för?
Det betyder väl Energy Efficiency Design Index. Mm. Om ena kommer i rätt ordning där, men det är i princip vad det betyder. Mm. Du, varje fartyg har ett index, så du kan inte längre installera stora maskiner för att då och då ge dig en hög toppfart. Ja, det får du betala för helt enkelt. Så att överinstallerad effekt blir dyrt.
Ja. Hur ser visionen ut för lättvikt till havs, Mattias?
För oss där så ser vår vision är ju att det i våran bransch ska bli ett större helhetsgrepp. Jag talade om det lite här innan, men att idag finns det vissa hinder och man kan säga att det är både en del hur saker och ting handlas upp, men det är också regelverk som inte låter oss att till fullo utnyttja nya material eller nya tekniker, beräkningsmetoder och så vidare. Så att vår vision är ju att, att det här ska lätta så att man helt enkelt kan utnyttja den teknik och de material, den kunskap som finns för att helt enkelt skapa lättare, mer effektiva konstruktioner som konsumerar mindre resurser, gör samma jobb.
Tror du att det är realistiskt att tänka att det sker inom ett decennium eller får vi tänka längre fram?
Vi måste ha en positiv bild där och tro att vi kan göra en skillnad inom ett decennium. Mm. Det är ju bara att titta på miljödebatten och alla hållbarhetsdiskussioner som pågår. Så att jag tycker definitivt att vi ska ta ståndpunkt att på ett decennium kan vi göra en stor och mätbar skillnad. Och jag tror att förutsättningarna blir bättre och bättre. Vi ser förändringar i världen som driver framåt på det här området.
Jag håller helt med. Det är ett decennium hinner man göra mycket på. Och om man backar bandet och tittar bakåt i tiden ett decennium så har vi lyckats åstadkomma saker redan. Att påverka regelverk och synsätt och ibland lite konservativa attityder tar väldigt lång tid. Men tittar man från 10 år sedan till nu så det har hänt också på liksom myndighetsnivå. Det har accepterats regelverk eller åtminstone riktlinjer, guidelines kring hur man kan applicera brännbara kompositlösningar på ett fartyg. Så även om de kvarnarna mal långsamt så har det definitivt hänt saker de senaste 10 åren och jag tror tittar vi 10 år framåt så har vi kommit betydligt längre.
Mm. Och håller du med Mattias där om det han nämnde? Som,
ja, helt och hållet. Man måste få ett synsätt där man tittar på hela livscykeln och kostnaden över ett fartygs livslängd. Och man måste komma till rätta eller påverka regelverken och hitta sätt att förhålla sig till regelverken så att vi kan öppna upp för hela den här floran av lättviktslösningar som finns, allt från fiberkomposit via plywood till höghållfasta stål till, så vidare.
Spännande. Lite avslutningsvis skulle jag vilja fråga er båda hur ni skulle vilja driva utvecklingen under de närmaste åren och om det är vilka aktörer ni vill ha med er i det här arbetet?
Vi från våran sida, vi kommer ju att försöka tala med våra kunder, varven som är våra direkta kunder, att försöka få en förståelse för deras besparingar i detta också, deras möjligheter att konkurrera i fortsättningen också, att vi fortsätter bygga fartyg. Redarna, så att de får en hjälp att göra en helhetsbedömning, vad är livscykelkostnaden för alternativet. Vi för diskussioner med de som skriver regelverken och försöker påtala detta och bidra med våran kunskap och erfarenhet och sakta men säkert försöka påverka hela den infrastrukturen i vilken vi verkar helt enkelt. Det är våran uttalade ambition.
Mm. Mikael?
Ja, jag håller med. Klassningssällskap, värt att lyfta fram. De har sina riktlinjer för hur fartyg ska byggas. De måste anpassas lite grann för de här nya lösningarna. Flaggstaterna som kan påverka regelverken direkt. De vill vara med. Och sen så tror jag också att det finns mycket små företag som sitter på mycket potentiell innovationskraft. Vi ser ganska mycket förslag på väldigt innovativa nya lösningar som kommer från små företag runt om i Europa. Och få några av dem bärkraft så är det jättebra.
Mm. Spännande.
Man skulle kunna säga att vi skulle vilja försöka att försöka göra rätt istället för att bara undvika att göra fel om man tittar på regelverken.
Mm. En bra, bra avslutande ord. Mm. Tack så mycket för att ni kom hit, båda två, Mikael och Mattias. Det är jätteroligt att höra vad ni har att berätta. Vi kommer att fortsätta att utveckla frågan om lättvikt till havs inom Lighter. Och du som lyssnar på det här får gärna höra av dig med kommentarer om du har idéer om hur vi ska gå vidare. Tack!
Tack!
Tack så hjärtligt!